Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Sijsjö.
Välkomna till Götepodd. Det här avsnittet ska handla om Biskopsgården. Med mig har jag Kristina Alvelin som är förvaltningsdirektör för socialförvaltningen på Hisingen. Och också Carl-Johan Karlsson, projektledare för programmet för Biskopsgården som arbetar hos oss på stadsbyggnadsförvaltningen.
Stämmer bra.
Ja, ni ska vara välkomna båda två.
Tackar.
Alltså Biskopsgården byggdes från 50-talet och fram emot 70-talet. De senare delarna av Biskopsgården byggdes under det som vi kallar miljonprogrammet i Sverige. Där det byggdes nästan en miljon bostäder runt om i hela landet under 10 år. Ganska länge så fick ju Biskopsgården vara det här förebilden, den här stadsdelen som var en mönsterstadsdel där man ville bo, och det var det framtida samhället. Ett skyltfönster för Göteborg. Men vad hände sen?
Nej, men det är som du säger, Biskopsgården och egentligen miljöprogrammet var ju till för att öka boendemiljöerna. Alltså från det, ja, men hade kanske toaletter på innergårdarna till att få allting in i samma rum eller i samma lägenhet. Alla nödvändighet som behövdes finnas liksom. Och där var ju Biskopsgården och andra miljonprogramsområden en jättebra förebild för. Sen så kom väl det här med att man ville in till staden. Det låg lite utanför oftast de här miljonprogrammen, att man ville närmare in till staden, och miljonprogrammen tappade sin skönhet på något sätt, liksom sin modernistiska klang, och tyvärr då i samband med en ganska stor inflyttning från utlandet, och de behövde huseras, och tyvärr så blev det väl att många av dem placerades i miljonprogrammen runt om i Sverige helt enkelt.
Ja, Kristina, det var ju så att från början så var det ju, pappa jobbade på Volvo, mamma var hemmafru, och så var det små lintottar som alla var födda i Sverige. Men hur gick det sen? Vad var det som förändrades? Och så, nu tog du upp det lite grann här, men om du kan fortsätta på den tråden, hur ser det ut nu?
Nej, men en stor andel boende i Biskopsgården har ju en annan etnisk bakgrund än svensk. Och det är ju många då som har samlats i Biskopsgården. Det är, ja, man lever under rätt trångboda förhållanden. Det är många som lever i utanförskap så tillvida att man inte har ett arbete att gå till. Det är relativt fattigdom, eller man kan säga, i just Biskopsgården.
Mm. Men det dåliga ryktet för stadsdelen, är det välförtjänt eller oförtjänt?
Nej, men jag tycker det finns ju två sidor av Biskopsgården. Den ena sidan är ju den som visas väldigt mycket genom media, att det har skett skottlossningar, det har skett händelser som har fått rätt stor uppmärksamhet. Och det är en sida av Biskopsgården. Den andra sidan som människor som lever och bor där beskriver, i alla fall den senare tiden här nu, är att det präglas av en gemenskap. Det präglas av, det är väldigt fin natur i delar i Biskopsgården. Det är ett rikt föreningsliv. Så att det finns två sidor av Biskopsgården. Och det är väldigt synd att det bara är den mer negativa som...
Det är lite så att nästan alltid så skjuts det inte i Biskopsgården, men det finns ingen nyhetsvärde i att det inte skjuts.
Nej, precis. Och det är klart att det sätter ju en prägel på de som bor där, som har varit då eller är väldigt negativ.
Alltså media hjälper inte Biskopsgården på det viset?
Nej, och många av människor som vi kommer i kontakt med säger ju just det. Det är så tråkigt att det bara är den sidan av Biskopsgården som man får läsa om. Inte alltid andra, men det är ju som du säger, det är inget nyhetsvärde i det.
Carl-Johan, du har jobbat med ett program för Biskopsgården ganska länge. Vad är det? Det är inte som ett tv-program det, utan vad är det för sorts program då?
Nej, men... Ett program är ju ett inriktningsdokument egentligen för de närmsta 15-20 årens stadsutveckling inom ett specifikt område. i det här fallet Biskopsgården. Och i det här programmet så anger vi hur vi vill att Biskopsgården ska utvecklas då. Ett visst antal bostäder som ska byggas, parker, kanske nya gator och lite sådana grejer som vi ger förslag på.
Vad är egentligen möjligheten med Biskopsgården jämfört med till exempel andra miljonprogram?
Alltså möjligheten med Biskopsgården, det är att det är ett fantastiskt läge. Det är jättenära staden, eller innerstaden i Göteborg. Det är 15 minuter med spårväg. Så att man jämför det med andra platser inom Göteborg så är det ju väldigt centralt. Det är extremt grönt. Superstora gröna kvaliteter inom hela stadsdelen, men också kopplingen till Svartemosse.
Som är en sjö, ja.
Nej, det är egentligen ett större skogsområde som just ska det. Bli en ny stadspark då, i Göteborg.
Men om det då finns så mycket möjligheter, vad finns det för hinder?
Nej, men det är ju mycket det här med utsatt social utsatthet. Många som bor väldigt, väldigt trångbott. Jag tror att just Västra Biskopsgården är ett av de mellanområden där det är som högst andel trångboddhet. Jag kommer inte ihåg exakta siffror, men det är jättehögt. Då är det att man bor 3 personer eller fler på mindre än 40 kvadratmeter. Definition av trångboddhet då. Som vi har gått ut efter. Om alla de människorna skulle få någon annanstans att bo, ja, det måste man hantera på något sätt. Och det är ett jättehinder egentligen för utveckling.
Det är trångbott och folk har inte jobb. Är det så, Kristina, att det finns liksom någon sorts uttvättning när folk börjar, om folk lyckas här livet så flyttar de från Biskopsgården, är det så?
Ja, det är nog den uppfattningen som vi har, och att det blir, de som blir kvar är de som inte kan ta sig någon annanstans. Men vi vet också att det finns människor som säger nej, men jag har flyttat aktivt till Biskopsgården just för att det finns den här grönområdena och man känner en gemenskap och ett rikt föreningsliv. Så att jag tror att det är, men min uppfattning är nog att många väljer att lämna. Och jag tänker just som vi pratar om här, det här med vad kan det finnas för hinder. Det är ju åsikter som vi har mötts av, just att när det blir ett nytt Biskopsgården, kommer det finnas plats då för de som bor trångbott? Kommer de kunna flytta till en större lägenhet? Blir det ett Biskopsgården som är tillgängligt för de som bor där idag?
Ja, men precis. Nu är det också så att det tillkommer en massa arbetsplatser. Volvo bygger, och det byggs batterifabriker och allt möjligt. Så att det gör väl på sätt och vis Biskopsgården ännu mer strategiskt, eller hur, Kalle?
Mm. Nej, men absolut. Det är ju jättenära till de nya etableringar som du nämner här från Biskopsgården. Och frågan är vilka ska bo i det framtida Biskopsgården då? Vilka bygger vi för? Och vi vill ju att alla ska kunna få plats i den nya Biskopsgården såklart. Både de som bor där idag med möjlighet till bostadskarriärer eventuellt då. Men även nya personer som inte bor i Biskopsgården idag, att man ska kunna komma dit och bo, leva och verka i och närheten av Biskopsgården, såklart.
Och nu har ju våra politiker kommit in och slagit på stora trumman och sagt att här ska förändras. Vad är det som händer egentligen? Vad vill de?
I programmet så föreslår man ju en förtätning med cirka 4 000 bostäder, varav en fjärdedel, runt 1 000 bostäder, är i småhusform då. Man vill även öppna upp mellan de 3 huvudområdena, Södra Biskopsgården, Norra Biskopsgården och Länsmansgården. De är ganska starkt avknoppade från varandra då.
Just det, det beror dels på givetvis trafiksystemet, ja. Men sen också på topografin, att det är ganska berget.
Ja, nej, men att vi föreslår att de blir mer integrerade. Man ska kunna röra sig enklare mellan områdena.
Kristina, vad tror du händer när man får in 4 000 nya lägenheter i Biskopsgården då?
Ja, nej, men det som vi har landat i, vi har ju svarat på, varit med i remiss, som en remissinstans, och vi ser ju positivt till att man vill utveckla Biskopsgården. Men vi hoppas också att det möjliggör för människor som redan bor där idag och vill bo kvar, att man får möjlighet att göra det. Så att jag tror också, när vi pratar mycket otrygghet när det gäller Biskopsgården, vi tror att när mer människor flyttar in, att det blir mer levande, ja, fler människor ute i det offentliga rummet, vilket kommer att vara positivt, mer trygghetsskapande, högre grad av service för de som bor i Biskopsgården idag.
Nej, men det är inte så att otrygghet är ju upplevd osäkerhet. Och det stämmer ju inte alltid ihop med, alltså, den verkliga osäkerheten eller säkerheten. Hur tycker du att det förhåller sig i Biskopsgården mellan trygghet och säkerhet?
Jag tror att de sista åren här nu, också när Biskopsgården har faktiskt då lämnat att vara ett särskilt utsatt område till ett riskområde, att det visar på en positiv utveckling. Att idag så säger också polisen att nej, men det är tryggt i Biskopsgården. Sen kan det ju vara, precis som du säger, en upplevd otrygghet, att det finns mörka platser, att det finns ytor där det inte rör sig så mycket folk kvällstid. Men överlag så upplever vi nog att det är ändå tryggt att vara och bo i Biskopsgården. Men sen så vet vi att människor upplever en otrygghet.
Alltså, jag tycker det är intressant med den här dualiteten mellan trygghet och säkerhet. För att till exempel berusade unga män en lördagskväll på Avenyn känner sig mycket tryggare än de borde. Eller hur? För de råkar ganska ofta illa ut. Det blir slagsmål och det blir det ena och det blir det andra. De blir rånade. Så trygghet hänger inte alltid ihop med säkerhet. Men vad du egentligen säger i Biskopsgården är att säkerheten är högre än trygghetsnivån hos de som bor där. Stämmer det?
Ja, men så skulle jag nog sammanfatta det. Ja, precis.
Det är inte så illa som folk tror?
Nej, det är det verkligen inte. Och det är väl den bilden som nu människor som bor i Biskopsgården vill föra fram och sprida. Och de är rätt trötta på den här mediala bilden om att det är så farligt i Biskopsgården. Mm. Utan det kan vara på vissa platser vid vissa tidpunkter som man känner eller upplever mer otrygghet. Men jag tror att det är lika säkert i Biskopsgården som det är på andra ställen i stan.
Men det håller jag nog med. Men jag har haft många löprundor genom Biskopsgården. Jag bor i Majorna och det är 3 kilometer från södra Biskopsgården. Så det ligger väldigt uppkopplat. Inte bara mot centrum utan mot andras egentligen. Fast det är inte några 3 kilometer som uppmuntrar till promenad. Så det är också någonting som man skulle kunna förbättra väldigt mycket. Skapa attraktiva och trygga stråk. Jobbar ni med det programmet och hur gör man det?
Nej, men absolut, det var ju en del av programidén att vi ska skapa trygga stråk. Men dels mellan Biskopsgården och övriga omkringliggande stadsdelar och övriga stan då, såklart. Men även internt mellan de olika mellanområdena inom Biskopsgården såklart då. I dagsläget i Biskopsgården så har man planerat utifrån ett ideal om trafikseparering framförallt då. Där det handlar om att de oskyddade trafikanterna ska separeras från biltrafiken då, för att det ska bli säkrare för alla. Bilarna kan hålla högre hastigheter och de gående och cyklisterna kan färdas under gatorna då, för att slippa integrera med de hårda bilarna helt enkelt. Och det har ju gett upphov till vissa platser som är väldigt otrygga. Alltså gångtunnlar och cykeltunnlar under vägar helt enkelt.
Ja, vad är det som är bra med bilar?
Det som är bra med bilar. Men man transporterar sig på ett sätt genom staden som gör att stadsrummet blir levande med en bil också. Man skänker ljus till gatorna bland annat och man får ögon på gatan genom bilar också. Som kan vara positivt.
Ja, speciellt. Det sitter där med människor i bilarna som ser saker.
Exakt så. Så. Men att de här stråken då som känns och upplevs som otrygga då, gångtunnlar och sånt, är en sak som vi tänker att ska försvinna ganska mycket då i Biskopsgården, i framtida Biskopsgården. Att vi har men inte satsa på trafikseparering helt enkelt.
Utan trafikseparering som är gångtunnlar under leder så att säga. Vad tänker du när du hör det här, Kristina?
Nej, men det tror jag är jättepositivt och att man bygger bort de platserna som känns otrygga, att man vet det och skapar en mer levande miljö där människor kan se och vara nära varandra. Det tror jag är jättebra.
Och det här med ögon på gatan, hur tänker du runt det då?
Jo, men det märker ju vi som är olika tidpunkter i Biskopsgården, att just när det har hänt händelser eller när vi är i kontakt med polisen, att då är man ju rätt tydlig att vi vill ha ut människor på gator och torg, att vi vill att människor som bor ska ta över det offentliga rummet, att man ska våga vara ute och vistas. Så att det är jättepositivt, för det behövs verkligen. Servicenivån är ju inte så hög om man tittar på affärer, restauranger och så som finns på de olika torgen i Biskopsgården. Kan vi få det att blomstra, så kommer det att generera, tror jag, ännu mer upplevd trygghet.
Det bor ju ungefär 30 000 människor i Biskopsgården idag. 4 000 lägenheter till, det innebär ju åtminstone 8 000 människor till. Det är en ganska kraftig utveckling. Jag tänker om Lidköping skulle växa med 8 000 människor under en kort tid. Det hade varit tufft då. Men vad tror ni om det här liksom gnisslet, skavet, det som händer? Du pratar ju om det, de här människorna som bor där, som kanske har små ekonomiska omständigheter, så kommer det in nya i nybyggda lägenheter med dubbla hyran per kvadratmeter. Vad händer då egentligen, Kristina?
Ja, det är väl en utmaning som, nu är inte jag en expert på hur man kan bygga och sätta hyror etc. Men just att man också kan möjliggöra för människor att göra någon form av boendekarriär i Biskopsgården. Men som socialförvaltningen då, som jag representerar, där jobbar vi ju väldigt aktivt med att få ut människor i egen försörjning, att vi kan stötta dem i det. Vi jobbar tillsammans med andra förvaltningar och bolag i staden kring den här frågan då, att kunna försörja sig själv. Ohälsan är också någonting vi har märkt i Biskopsgården, att där det bor människor då som har en sämre hälsa. Så vi försöker jobba på bredden för att människor ska få bättre och ökad livskvalitet, få bättre boendeformer och arbete och studier framförallt. Skolan är ju jätteviktig. Och att vi behöver bryta det här så att de som växer upp ser att det finns möjlighet att också...
Kalle och jag, vi jobbar ju bara med planering och byggande, så vi är lite snäva där. Men berätta, hälsa, varför är de sjukare än andra göteborgare?
Nej, men det finns nog lite olika delar i det. Framförallt det här att man behöver röra på sig. Det kan vara prata om munhälsa. Det kan vara, vi har ju märkt, ni har ju hört talas om den här desinformationskampanjen exempelvis. Där människor kan välja att dra sig för att söka vård. Om man inte vet, om man blir lite osäker, vad kan olika hälsotillstånd bero på? Så där, att det finns en tillitsbrist till vissa delar av det offentliga. Barna- och mödravård exempelvis. Det jobbar vi ju väldigt mycket tillsammans med regionen just för att informera och stärka och visa vad finns det för hjälp att få exempelvis då.
Så det är inte bara vanföreställningar det där, utan det är också en aktiv desinformation eller?
Ja, det kan ju vara det, och där försöker vi ju med fakta och vara ute både på genom att vi i förvaltningen ute informerar, men vi har också någonting som kallas invånarguider som vi har tillsammans med Demokrati och Medborgarservice som är ute och informerar och fångar upp människor i vardagen som också pratar flera olika språk som kan informera. Så att vi försöker att nå. Förskolan är också en väldigt viktig aktör för att informera föräldrar om vad man kan få för stöd. Många söker ju sig inte till socialtjänsten själva aktivt, utan vi får komma i kontakt med människor ofta genom en orosanmälan. Vi vill ju förändra det, att man ska känna att nej, men vi kan söka socialtjänst och få stöd. Så att det är ju en resa vi har att göra.
Pratar vi massa negativt här, men vad är styrkan med människorna som bor i Biskopsgården då?
Ja, men det vi har mött, det är ju alltså det vi kan se och det som polisen då har bekräftat, det är ju att från att ha varit en stadsdel som har då kanske inte varit så informativa mot polisen, eller om det hänt en händelse så tidigare så slöt man sig och var lite försiktigare. Nu, polisen har ju jobbat väldigt mycket relationsinriktat och varit på plats och jobbat med att skapa vad ska man säga, relationer då med de som bor där. Och de ser ju en helt annan utveckling. Att idag så pratar människor med polisen, att vi ser en ökad tillit. Och den måste vi fortsätta bygga på. Det finns en farhåga att nu när Biskopsgården har förflyttat sig från att vara ett särskilt utsatt område till ett riskområde kommer aktörer dra sig undan. Utan vi behöver ju finnas kvar och fortsätta bygga på att förflytta oss så att vi kanske då lämnar den här polisens lista helt.
Men så är det ju förstås. Så det finns, säger du egentligen, saker som drar åt olika håll. Dels kanske desinformation som får folk som minskar tilliten till samhället. Och dels aktioner där representanter för samhället är ute och snackar med folk och ökar tilliten då, får man anta. Så det är liksom det är ingen helt ensidig bild här, utan allting händer på samma gång.
Ja, precis. Och vi ser ju det när människor väl har fått kontakt med socialtjänsten. Då är man mer positivt inställd. Och då har man ju andra förutsättningar att hjälpa och stödja människor. Så att ja, det är ju verkligen två sidor som vi möter. Mer då med tillitsbrist, skepsism, men också positivt ett engagemang.
Bara för att förtydliga att Biskopsgården har varit på en lista över speciellt utsatta områden som polisen har upprättat nationellt också. Men är ett område som nu har klivit av den listan och definieras som ett riskområde som är en lägre grad av risk än i ett särskilt utsatt område. Bara så liten faktaruta där så vi är rätt på det. Och det är ju i sig en fantastisk sak, för det innebär ju att man är på väg åt rätt håll med stor tydlighet. Kalle, vad gör man som planerar för att stärka det bra som händer och försöka stävja det som inte är bra?
Nej, man får ju lyssna mycket på de som bor i Biskopsgården såklart. Vad de ser för utvecklingsmöjligheter och vart de skulle vilja se förbättringar. Och där måste vi tacka i programarbetet Hyresgästföreningen för ett jättearbete. De gick runt och samlade in synpunkter och hade en sån här webbkarta där invånarna själva fick pricka ut vad de tyckte var otryggt och vad de tyckte var positiva inslag och sådana grejer. Så där har vi fått jättebra information. Platser som de vill besöka, platser som de undviker och de här grejerna. Så att mycket ta hjälp av de som bor där, för att där kan man ju rannsaka sig själv. Man tänkte att vi tog fram ett samrådsförslag och som tjänsteman kommer dit och säger att ja, men nu har vi ett förslag, kolla hur bra det blev. Det kanske inte riktigt funkade första gången i samrådet där, utan vi fick backa på en hel del idéer som vi hade i samrådet och göra om.
Ni fick helt enkelt bäng av befolkningen.
Så skulle man kunna uttrycka sig, absolut. Nej, men mycket av det som vi hade gjort finns ju kvar i programmet som senare godkändes då, men vissa justeringar behövde göra efter samrådet då.
Ja. Och nu har ni gjort dem och nu är folk mer än nöjda med er då, eller?
Ja, men det får man väl hoppas. Nu har vi inte fått återkoppling på godkända programmet då, utan egentligen bara på samrådsförslaget då. Men vi har gjort justeringar i enlighet med de synpunkter som har inkommit helt enkelt.
Det är samma sak som Kristina pratade om, det här att gå in i samtalet, att vara på platsen så att säga.
Men jag tror att det är jätteviktigt. Vi kan inte sitta och göra skrivbordsprodukter, utan vi måste komma ut och vara på plats för att få liksom en anknytning till verkligheten också. Och det, som sagt, man får rannsaka sig själv lite där som tjänsteman, att man behöver vara på plats liksom, och se, uppleva, prata med de människorna som verkligen bor där och är där varje dag.
Hur gör man då? För att du är ju svenskt född, antar jag, medelklass med ett tryggt jobb på kommunen. Och de flesta som bor i Biskopsgården är ju utlandsfödda och har inte något jobb och har kanske inte full tillit till det svenska samhället alla gånger. Hur gör man för att gå in och förstå en annan betraktelsevinkel där än sin egen som planerar? För det är svårt.
Ja, men det är väl det det var jättesvårt. Men, och vi fick ju ha tolkar med på våra samrådsmöten för att kunna prata med vissa personer också. En sån grej som gör att det blir svårt att kanske prata med myndigheter och att det inte alltid finns tolkar på plats. Svårt att bara kliva in på kommunen och säga hej, jag har en synpunkt. För att jag kan inte prata svenska eller engelska. Liksom. Det är en ganska stor tröskel att ta sig över, tänker jag. Men vi hade tolkar med, och jag menar, man får ju sätta sig ner och prata med människorna för att förstå liksom deras, ja, men deras bakgrund, och vart de kommer ifrån, och eller inte, ja, vad de har för tidigare erfarenheter med kontakt med myndigheter. För att vi lever ju ändå i en demokrati där alla ska ha möjlighet att liksom yttra sig om, men i det här fallet ett planprogram som får påverkan på deras livsmiljö inom de kommande 15-20 åren. Och sen försöka lyssna in och ta in det och försöka omsätta det i någon slags program som ska gynna dem också. Sen är det jättesvårt såklart att träffa alla. Det bor som du säger 30 000 i Biskopsgården, och vi hade 250 synpunkter som kom in i samrådet, så att det är ju inte ens en bråkdel av de som bor där som yttrar sig. Så att...
Nej, men så är det ju. Och min uppfattning efter många år i gamet är att det är bara en del som är intresserade, de andra har annat för sig.
Så kan det vara.
Ja. Hur ska man förstå betraktelsevinkeln hos gänget som bor där? Liksom? Hur jobbar du med det?
Men det är ju... Jag tror att det är så lätt för tjänstepersoner att utgå från sig själv, och man är inte insatt i andra kulturer. Vi gjorde hade en mindre satsning inom socialförvaltningen där vi var i kontakt med Tolkförmedlingen Väst för att få deras upplevelse, det här med kulturtolkar, eller där de kunde beskriva vad människor ger uttryck för i samtal med socialtjänsten, vad de hör som tolkar. Och när man får det perspektivet så förstår man ju så mycket som är självklart för oss. Och bara, ja men så är det. Men för personer med annan bakgrund så är det inte lika självklart. Och just att iklä sig ett annat perspektiv är väldigt viktigt. Det behöver vi jobba med hela tiden. Och jag tror det här att vi har då försöker att verka ute på mer liksom arenor där människor naturligt befinner sig. Att vi, det är någonting man lyfter fram i Biskopsgården. Man vill ha fler mötesplatser. Man vill ha samlingsplatser som känns att nej, men det här är trivsamt, här kan vi komma och vara. Kan vi lyckas och skapa det, så tror jag också att vi mer på ett naturligt sätt kommer in i människors liv på deras arena och villkor, än att vi ska bjuda in. Vi får bjuda in oss själva till dem. Och de mötesformerna tror jag inte riktigt finns i Biskopsgården idag. Och det hoppas jag kan bli i det nya programmet.
Jag ska gå in i deras liv och deras villkor. Lite mer,
Jag tror det är väldigt nyttigt som tjänsteperson att faktiskt sätta sig i den andres skor. Hur är det att komma till ett land och inte kunna språket, inte ha jobb, bo trångt? Det är ju en jättetuff...
Inte ha pengar heller.
Och inte ha, nej, och samtidigt ska du ingjuta hopp till dina barn. Att det är inte helt lätt.
Det har blivit ganska tydligt under den här mandatperioden att man har en delvis annan inriktning runt hela stan för övrigt, men även för Biskopsgården, där man pratar om begrepp som trädgårdsstad, kvarterstad, och man vill ha det man kallar klassisk arkitektur, vilket kanske är en mer tillbakablickande arkitekturstil då. Hur påverkar det ditt arbete, Kalle?
Det är tydligt krav, skulle man ju kunna säga då. Att vi ska gå in och föreslå där de säger trädgårdsstad då. Och då kan man ju tänka sig vad är trädgårdsstad i Biskopsgården, vad innebär det egentligen? Och jag tänker att det inte är liksom Albert Liljenbergs kungsladegård som vi ska bygga i Biskopsgården, men det handlar nog mer om kvaliteten längs med gatan och att byggnader ska vätta mot gatan, att man ska få de här återigen ögon mot gatan, upplevda tryggheten ska finnas där, även om säkerheten inte är 100%, ska den upplevda tryggheten finnas där i alla fall. Dagens biskopsgård består till ganska stor omfattning av lamellhus eller skivhus som står ganska långt från gatorna och där det är ganska så opersonliga eller privata miljöer mellan husen som man inte känner att man kanske kan utnyttja privat.
Så man har ingen egen yta.
Man har ingen egen yta.
Man kliver rakt ut på en gräsmatta.
Ja, precis. Att det är öppna ytor liksom. Gå från där till att få en bebyggelse som vetter mot gatorna. En del av trädgårdsstadens principer då. Som vi i alla fall tagit fasta på i programidén här då.
Så det är ganska bra då?
Jag hoppas ju det. Annars skulle vi inte göra det.
Nej. Men det är som vanligt med planering att man har en idé och så tillämpar man den och så bygger man någonting och så utvärderar man det. Så har det gått 20-30 år i den här loopen.
Ja.
Och så tänker man, det var fel.
Ja, nej, men och sen det här med alltså vi om vi delvis ett miljonprogramsområde då, det här biskopsgården, i alla fall de norra delarna av biskopsgården, ett miljonprogramsområde, och att vi ska bygga 4000 bostäder till inom en ganska kort period, precis som du var inne på. Får den konsekvenser? Det blir ett nytt miljonprojekt? Eller liksom, vad händer där?
Ja, precis. Om man gör fel så blir det ju verkligen det. För det fanns ju också en stor skillnad mellan 1950-talets bebyggelse. Jag tänker Biskopsgården, men även Kortedala, Guldheden och så, där man byggde i terrängen. 60-talet, det var mer rationellt så att säga för produktionen. Man sprängde platt allting och så. Och så byggde man på det då sen. Och mycket mer storskaligt och så. Så det är egentligen två helt olika sorters stad vi pratar om där. Sen är det ju det här med mobilitet förstås. Hur folk rör sig. Hur rör sig folk framför allt i Biskopsgården idag då?
Ja, men många har bil och bilen betyder ganska mycket för de som bor här. Det finns parkeringsplatser, parkeringshus som är ganska så välanvända. Men också spårvägen är en viktig sån halspulsåder egentligen genom Sommarvärdesgatan och från Vårvärdestorget upp till Länsmanstorget som människor rör sig. Och sen från de här spårvagnstoppen då, så i öst-västlig riktning. Det är så man rör sig framför allt. Sommarvärdesgatan är den stora billeden som tar sig igenom. Men cykel och gång är ju lite svårt. Det är ju kuperat och det är inte speciellt enkelt att ta sig mellan de här olika områdena, norra, södra, Biskopsgården och Länsmansgården. Det är lite svårt och trixigt. Så det är en grej som vi också föreslår, en ändring. Man öppnar upp däremellan.
Det är väl också så att det är inte alla som lärt sig cykla. För att när man var liten i ett annat land så fanns det den möjligheten.
Så kan det vara också, absolut.
Ja. När du hör det här, stämmer det ihop med din bild av hur rör man sig i Biskopsgården så att säga?
Ja, nej, men det tänker jag stämmer överens. Jag tror inte det är faktiskt så många som cyklar och går på det sättet som är önskvärt. Men det är ju som du säger att terrängen tillåter ju inte det riktigt. Men jag tänker just på det här med cyklar. Det som kommer att hända nu i Biskopsgården, det är att politiken har ju avsatt pengar till medborgarbudget. Och där vill man ju fånga invånarnas initiativ där de får bestämma över, jag tror det blir väl cirka ungefär 800 000 kronor. Det här gjordes i Backa förra året och då var just att lära sig cykla en sådan aktivitet som man hade lagnat in och som folk röstade på som också man kunde genomföra då. Så det ska faktiskt bli spännande att se vad invånarna i Biskopsgården kommer att rösta fram för aktiviteter som de vill få möjlighet att göra. Då kanske det är så att cykla, simma är också en aktivitet som kan vara populär.
Jag tänkte just på det också, för det är väl en sån här kulturell grej som vi har. Det är klart att man kan simma och cykla, det kan ju alla. Mm. Men det kan man ju inte om man inte har läst sig när man var liten. Kalle, du nämnde Svarte Mosse då som en framtida stadspark.
Mm.
Hur ser det ut då? Är det liksom med grusgångar och tulpanplanteringar? Eller vad är en stadspark i det här sammanhanget?
Nej, men vi har ju ett antal stadsparker i Göteborg. Och de ska ju representera lite olika kvaliteter. Svarte mossor skulle få en egen karaktär helt enkelt. Då. Och där tror jag inte man har bestämt exakt innehållen, men man har fått medel för att utöka området då, eller rusta upp området då, för att det ska bli mer stadsparkliknande karaktär på området. Och det finns ju i samband med entrén till Svarte mossor finns det ju ett motionscenter också. Och den tänker jag att man kanske ska fortsätta utveckla då. Dessutom i programmet så har vi föreslagit både en skola och en idrottshall precis i anslutning till entrén för Svarte mossor då. Så att det blir liksom lite mer motionsinriktat kanske är en bra ingång. Mer bättre cykelmöjligheter kanske, att man kan ha mountainbike eller sånt, eller att man kan ha en bättre löpslingor och sådär. Kanske en inriktning som man kan gå vidare med. Men jag tror inte att det är bestämt riktigt än vad det ska exakt vara.
Nej, men det är att olika stadsparker har olika karaktär. Jag tänker ju på jubileumsparken, på Frihamnen. Den har också en väldigt egen karaktär, för den ligger liksom i hamnen och det är mycket... mycket barnens lek och så, och bastun och badet och det förstås.
Lite mer urban miljö liksom.
Lite mer urbant, lite mer älvnära så, ja. Men det här kommer få sin egen karaktär utifrån Biskopsgården förstås.
Ja, och det är ju en tanke med det att fler ska kunna åka dit och uppleva det. Och så då integreras då med Biskopsgården, att det ska inte vara en tröskel att ta sig till Biskopsgården helt enkelt. Man ska kunna också åka dit för att uppleva någonting nytt.
Vad skulle du vilja att en sån stadspark hade för funktion i stadsdelen?
Ja, men jag tror att det kan vara väldigt, väldigt positivt. För det är ju att ta vara på grönområdet och göra den tillgänglig till fler än bara boende i Biskopsgården. Att skapa en levande park, det tror jag är jätteviktigt. Och det tror jag också de boende, för det har vi mött just den här viljan att ja, men kan vi skapa naturliga mötesplatser och använda naturen? Det är något som återkommer. Så att jag är spänd av förväntan. Jag bor själv inte så nämligen långt ifrån Biskopsgården. Så då ser jag fram emot att kunna komma och vara i den parken.
Men hur är det med medskapande och sånt? Jobbar ni med sånt nu i Biskopsgården? Liksom att folk får vara med och bestämma och göra saker? För så var det ju med jubileumsparken, att man hade ju sådana här open calls som att folk kom och fick vara med och bygga och sådana grejer. Gör ni sådana grejer i Biskopsgården nu?
Vi inom socialförvaltningen äger ju inte den processen. Sen har jag medarbetare som är med och ja, som remissinstans, eller just när vi ska diskutera de här
social konsekvensanalys
och även då utifrån ett barnperspektiv. Och då blir ju många av mina medarbetare bärare av information som vi då har samlat genom våra erfarenheter av Biskopsgården och som vi får till oss av dem i möter. Så det är ju på det sättet. Och sen då som sagt var den här medborgarbudgeten som man gör en särskild satsning i Biskopsgården. Den kan ju också locka fram erfarenheter. Vad är det man efterfrågar för aktiviteter? Och då lämnar vi ju gärna över det med varm hand vidare. Vi kommer ju naturligtvis inte kunna utföra alla aktiviteter. Men ja, jag tror att där kan man nog också plocka en del.
Men vem lämnar man det vidare till då?
Ja, nej men när vi hade nu i Backa så har vi ju, då har vi utvärderat medborgarbudgeten. Vi har också varit och föreläst på lite olika ställen. Det fick väldigt positivt mottagande för Backaborna och vi sprider de erfarenheterna. Så vår tanke är ju att vi också ska dokumentera det, och det kan vi ju då lämna över antingen genom vårt samarbete med de andra fackförvaltningarna i staden, eller ja, att politiken också har med sig underlag i dialoger som de har och när de fattar beslut.
Och fackförvaltningen, det är en sån som stadsbyggnadsförvaltning till exempel, där Kalle och jag jobbar, som håller på med planering och sånt, men vi har också hållit på med platsbyggande. Nu ska det ligga mer på exploateringsförvaltningen, men det är ju kanske en mottagare som kan börja göra grejer av tomma platser i väntan på att de bebyggs. Ska vi lugna oss där lite grann? Har ni någon sista snärtig kommentar som måste fram här nu? Hur kul är det på en skala att jobba med Biskopsgården?
Ja, men det är fantastiskt roligt. Det är ett område som kommer gå igenom jättestor förändring här de närmsta 15-20 åren. Vi har redan påbörjat en detaljplan nu som täcker in mycket av de västra delarna. Nu håller jag själv inte i det, men det arbetet ser fantastiskt roligt ut. Alltså. Så att, men det är ett spännande område.
Det är SimCity fast lite långsammare.
Bara lite då.
Vad säger du då, Kristina? Ja.
Nej, men jag ser ju fram emot att bygga vidare på det engagemanget som finns. Vi har med polisen något som kallas medborgarlöfte som polisen håller i. Där det är aktörer i Biskopsgården. Det kan vara föreningar, det kan vara näringsliv, det är socialförvaltningen med flera som förbinder sig att göra aktiviteter för de boende. Och det är ett jätteengagemang. Och det tänker jag att vi måste fortsätta bygga på det engagemanget och visa att vi är jätteintresserade av att skapa ett bra Biskopsgården och som också är tillgängligt för alla.
Men med detta avslutar vi. Jag har stort tack att ni kom hit och pratade. Jag känner mig privilegierad att sitta här och prata med kunnigt folk och bli förmodligen klokare på gruppen. Så tack för idag.
Tack själv.
Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Bergermark-Rintala och Peter Vanding. Samt redigering Josef Bosir.